Det här är Filosofens Bibel, en podcast från Filoprax, Göteborgs filosofiska praktik. Här försöker jag läsa Bibeln som en filosof skulle läsa den. Till min hjälp har jag Benjamin Gerber från Judiska församlingen i Göteborg. Och jag heter Miriam van der Falk. Stöd oss så att vi kan fortsätta spela in den här podden i många år till. Skicka din gåva till Filoprax AB på bankgiro 484 40 80. Ditt bidrag gör skillnad.
Kapitel 32. Jag läser. Jakob fortsatte sin färd och plötsligt råkade Guds änglar på honom. När Jakob såg dem, sa han, detta är Guds skara. Och han kallade platsen Mahanaim.
Som betyder läger i plural.
Ja, ort cirka 25 kilometer öster om Jordan, nära floden Jabbok. Namnet kan tolkas två skaror, man kan också tolka det två läger.
Ja.
Och vilka då är de två? Mm. Vilka är de två lägren eftersom det är Guds skara?
Ah, jag tror att
Gud och den andra guden som Gud pratar med.
Nej, inte riktigt, men skara är ju plural. Alltså det är ju en skara innebär
att det är många, men inte att det är två.
Inte att det är två, men alltså Mahanaim i plural kan ju betyda
två eller fler.
Det är plural.
Ja.
Så att camps skulle man väl säga.
Mm-hmm.
Att det här är på något sätt där Gud kampade.
Mm.
Och det är också kanske en förspegling skulle jag säga. För att ordet kommer tillbaka när Jakob snart om några verser kommer hamna i en sits där han måste fundera över att dela på sitt eget läger, sin egen hushåll.
Ska vi tolka det som en tillfällig boplats? Eller blir det helt fel då?
Ja, det tycker jag. Absolut. Det är ju...
Vad tycker du? Att det blir fel?
Nej, att det funkar, ja. Mm. Jag tycker det funkar jättebra. Just att det handlar ju om, det är mer en beduinterm kanske. Nu för tiden så är det ju liksom, man använder för sommarläger eller koncentrationsläger eller någonting sånt. Men själva ordet läger innebär en viss temporär status, va?
Det är roligt att han kallade platsen Mahanaim då. Som det är permanent, det här namnet.
Ja, det finns en intressant liten paradox inbyggd där.
Ja. Ja. Jag älskar ju paradoxer.
Ja. Då ska vi säga här att på den versen så tar den judiska indelningen av texten slut. Vi har ju pratat lite om att det skiljer sig mellan
just det.
Kapitel och veckoavsnitt som vi delar in Toran i den judiska traditionen.
Mm.
Och här menar man är ett bra ställe att sätta punkt för att börja på nästa avsnitt med vers 3 som heter Vaishlach, vilket betyder och han sände.
Ja.
Lishloach, att skicka, att sända.
Mm.
Så det kommer vi till nu, va?
Ja. Mm. Jakob skickade budbärare i förväg till sin bror Esau i Seir, det vill säga landet Edom, med detta uppdrag. Säg till min herre Esau, så säger din tjänare Jakob. Jag har varit hos Laban och bott där borta ända tills nu. Jag har fått kor, åsnor och får, slavar och slavinnor. Och nu skickar jag bud för att underrätta dig, herre, i hopp om att vinna din välvilja.
Mm. Mm. Så Jakob har nu, ska vi säga, avslutat kapitlet i Aramén, i Haran.
Mm.
Han har avslutat i förra kapitlet sin relation, gjort ett bokslut över sin relation med sin svärfar, och kommit segrande ur den.
Ja.
Han har blivit bekräftad som han aldrig har blivit tidigare.
Precis.
Och kommer nu tillbaka med sin, hela sin familj. Mm. Hur lämnade han Kanan?
Han flydde ju för att han hade tagit sin brors förstfödslorätt och välsignelse.
Precis.
Ja.
Och hans flykt, själva flykten.
Mm. När han ligger med huvudet mot stenen och brottas med Gud.
Precis. Mm. Och den... Han flyr ju nästan helt tomhänt. Han har nästan ingenting med sig.
Mm. Och ensam.
Och totalt ensam. Mm. Och totalt vätskrämd.
Mm.
Och har inte ens liksom förmågan att göra upp en lägereld.
Mm.
Innan det är mörkt.
Ja, ja.
Och allt det där. Och nu kommer han tillbaka. Med all denna rikedom och allting. Och vi kommer ihåg också. Att han villkorade sin relation med Gud, va?
Just det. Om du ser till att jag är välbehållen, då ska jag tro på dig.
Precis, då ska du vara min Gud. Och allt det här. Ja, nu har Gud hållit sin grej.
Mm.
Men Jakob är fortfarande... Gud, han är ju liksom, har en relation med Gud och allting, kommer vi se. Men en relation som är alltid, så att säga, ibland till och med bokstavligen en brottningsmatch.
Ja.
Så här kommer vi till liksom den här frågan. Hur Jakob ska Jakob, så att säga, förvänta sig att... Men, hallå Gud, det här inbegriper ju också... vår deal. Mm. Vi måste se till att jag kommer in i Kanan välbehållen. Mm. Inte bara att jag når gränsen välbehållen.
Mm. Mm.
Så det finns en viss sån här hur man ska tolka det finstilta i arrangemanget mellan Jakob och Gud.
Precis. För budbärarna kom tillbaka till Jakob och berättade: vi har varit hos din bror Esau. Han är redan på väg mot dig med 400 man.
Ja.
Ja.
Vilken välkomstkommitté.
Ja.
400 man behöver
you could,
han.
You could say so. Och då blev Jakob förskräckt och fylldes av oro. Det är det. Där
jaha,
har
varför ja. Då?
Ja, precis. Men han är inte... Han är praktiskt lagd också. Han är, eller realistisk. Han tänker, vad kan det betyda? Det kan betyda välkomstkommitté. Det kan betyda han har inte... Han är fortfarande arg, så att säga.
Ja, men kan han inte liksom fixa en ordentlig välkomstkommitté med 100 man?
Mm.
Eller 20 man?
Mm.
Eller bara komma själv och säga, hej, vad kul att du kommer tillbaka nu.
Ja.
Låt oss glömma allt det där gamla grålet. Mm. Ja, Jakob är ju mer benägen att tolka det där som en lite aggressivitet kanske i själva mängden av män som kommer med Esau, va?
Ja, han fylldes av oro. Han delade upp folket mellan sig. Folket han hade med sig, liksom får och kor och kameler i två skaror. Igen två skaror. Han tänkte, om Esau överfaller den ena så kan den andra slippa undan.
Ja, och jag tänker liksom, det här är ju verkligen den bibliska Sophie's Choice.
Mm.
Känner du till den filmen Sophie's Choice? Och boken? Det var från 80-talet. Det var en stor...
Ja.
Det var en av Meryl Streeps första stora roller.
Ja, okej. Okay. Ja, då hade jag...
De spelade en förintelseöverlevare som lever med traumat att hon... jag har inte sett filmen, jag har bara hört den. Den sammanfattas. Men om jag kommer ihåg det rätt så var det att vid lägret, när hon kommer till Auschwitz med sina två barn...
Mm.
Så tvingar lägervakten henne att välja vilket barn som ska dö.
Helvetes skit att behöva vara det valet. Ja.
Det är ju liksom, hur kan man fortsätta efter att ha behövt välja vilket barn som ska leva och vilket barn som ska dö?
Ja, här har vi den. Precis, Meryl Streep. Från 79.
79 till och med.
Mm. Hon fick bästa kvinnliga huvudroll. Varför den?
Ja.
Nej, romanen är från 79. Ja, precis.
Okej.
Okay. Filmen från 83.
Ja. Men just att hon behöver titta på sina barn som hon älskar.
Mm.
Oändligt mycket, båda två.
Mm.
Och välja på vilken basis. Vem som ska leva och vem som ska dö.
Mm.
Så Jakob här befinner sig i den här situationen. En situation som på ett sätt har han sig själv att skylla.
Mm.
På grund av att han liksom lurade till sig förstfödslorätten.
Mm.
Och på ett sätt så det är hans egen bror som hotar hans familj och allt vad han har byggt upp.
Mm.
I exilen. I flykt undan sin bror. Och nu måste han välja liksom. Han har ju tror vi det här laget 11 barn.
Mm.
Och en massa och 4 fruar och stort hushåll och allting. Så han måste välja liksom. Vem ska jag sätta i det ena lägret? Vem ska vara A? Vem ska vara B? Slår han till B så finns ju A kvar. Mm. Kan jag liksom vilka färdigheter behöver jag i A? Vilka färdigheter behöver jag? Slår han. Hur gör man det här? Hur kan man rationalisera med de man älskar högst av allt i världen?
Mm.
Så det är ju den hemska valet, situationen som han ställs inför. Och det är där på något sätt som ordet Mahanaim ekar tillbaka på ett väldigt grymt sätt.
Mm.
Nu har ju han bokstavligen talat
två skaror
och på något sätt så har han ju behövt dela upp sig själv i två delar.
Men han säger ju också detta är Guds skara. För änglarna, de gjorde ju ingenting de änglarna.
Vad menar du?
De sa ingenting och de bara råkade på honom här i början, första versen.
Ja, så vad är det där för möte?
Mm.
Och det är liksom på något sätt, är det förbådande?
Mm.
Är det att Gud skickar de här änglarna för att signalera? Vår deal håller ju fortfarande. Du är fortfarande...
Och, liksom. Och i hans huvud verkar det vara som att han tänker Gud har signalerat dela upp i två skador.
Mm. Precis. Och det är också intressant precis att det är flera änglar. Och, har de följt med honom? Det är en fråga också. Har de liksom följt med honom hela vägen och nu så tar de farväl liksom, hans skyddsänglar på? Eller ja. Hur som helst så...
Jakob ber i denna stund. Jakob bad, vers 9.
Ja.
Min fader Abrahams Gud och min fader Isaks Gud. Herre, du som sa till mig, vänd tillbaka till ditt land och din släkt så ska jag låta det gå dig väl. Jag är inte värd alla dina välgärningar och all den trofasthet du har visat mig. Jag ägde inte mer än min stav när jag gick över Jordan. Och nu står jag här med dessa båda skaror. Rädda mig undan min bror Esau. Jag fruktar att han annars kommer att slå ihjäl mig och de mina, både mödrarna och barnen. Du har ju själv sagt, jag ska låta dig gå dig väl. Jag ska låta dig gå dig väl och göra dina ättlingar oräkneliga. De ska bli som sanden vid havet.
Så han är ju...
Han vill bara kolla, men ja, det kanske också är för läsaren att läsaren ska komma ihåg vad det var som hände. Eller?
Ja, det är en bra sammanfattning, men jag tänker det är också för honom att på något sätt centrera sig själv.
Ja.
Och påminna Gud.
Jag hade inte mina staven och nu står jag här med allt.
Ja, du har ju följt med mig, du har hängt med mig, du har investerat. I mig.
Ja, precis.
Så svik mig inte nu.
Mm.
För allt kommer gå om intet.
Mm.
Och han anknyter ju till Abraham och Isak. Att jag följer ju det förbundet som slöts då. Och det förbundet gäller ju också nu. Och det är också väldigt rörande för han säger, och nu... Hajiti lishnei machanot i vers 11, va? Nu har jag splittrats i två läger.
Mm.
Och nu är jag liksom på något sätt, han identifierar sig inte bara liksom att han har behövt splittra på sin familj, men han har behövt göra en inre schism på något sätt.
Jakob stannade där över natten och valde ut en gåva till sin bror Esau av det han hade förvärvat. 200 getter och 20 bockar, 200 tackor och 20 baggar, 30 kabelston som gav di och deras föl, 40 kor och 10 tjurar, 20 åsneston och 20 åsnehingster. 10 åsnehingster. Han lämnade djuren åt sina män, var jord för sig, och sa åt dem att gå före honom och hålla avstånd mellan jordarna. Till den första sa han, när min bror Esau möter dig och frågar vems tjänare du är, vart du är på väg och vem som äger djuren du driver framför dig, då ska du svara, de tillhör din tjänare Jakob. De är en gåva han skickar till dig, min herre Esau. Han kommer själv efter oss. På samma sätt sa han till den andra och den tredje, till alla de som drev jordarna. Så skulle de säga till Esau när de mötte honom. De skulle också säga, din tjänare Jakob kommer efter oss. Jakob tänkte nämligen, jag ska blidka honom med gåvorna jag skickar i förväg. Och först därefter komma inför honom. Då kanske han visar mig välvilja. Så skickades Jakobs gåva iväg före honom, medan han själv stannade i lägret den natten.
Mm.
Ja.
Och i den här biten, va, vi har ju mycket liksom den här listan av...
Ja. Väldigt många djur förstår man i alla fall. Väldigt mycket här. Och många, liksom en komplicerad procession som kommer här. Och alla ska säga samma sak. Och alla ska, så att Esau liksom först möter några. Och så, de här är dina, de är från din tjänare. Din ödmjuke tjänare Jakob. Han precis med huvudet böjt inför dig. Och den eldige Esau kan lite åt gången så här. Elgen, den minskar i sin förbrännings...
Ja, det är förhoppningen. Det här är ju liksom en sorts kampanj. Liksom. Ja. Här är en gåva, och här är en gåva, och här är en gåva. Mm. Och de bara liksom kommer och kommer. Du kanske, precis som du säger, va? Du kanske slaktar den första, och sen kanske du får lite dåligt samvete när du slaktar den andra. Och sen kanske tredje så låter du den leva, och så fjärde liksom bara fattar, jag kanske inte borde slakta den första. Alltså, han liksom bara tänker sig... Kanske kan liksom mata monstret tills, tills vi kan ha en bättre relation här. Och det finns också någonting väldigt... Okej, först ber han till Gud.
Ja.
Och sen så tar han ju väldigt handfast och försöker...
Ja, det är roligt med honom. Han är både väldigt realistisk, jag vet inte vilket ordet... är egentligen, men liksom gör saker i den här fysiska världen.
Ja.
Och ber.
För han är alltid på något sätt den här, och det är också intressant, vi har ju hela tiden det här på något sätt temat med tvådelning. Och jag sa fel tidigare, jag vill rätta till det här, för jag insåg när jag läste hebreiskan i mina begränsade hebreiska kunskaper, så Mahanaim betyder dubbel läger.
Mm.
Tudelad läger. Just som du sa tidigare, två läger.
Mm.
Machanot, med den feminina ändelsen.
Ja, ja, ja.
För det finns i plural im eller ot. Så Machanaim i det här fallet betyder det är tudelad. Två. Ja, det är två.
Mm.
Och Machanot betyder läger i plural, allmänhet, va?
Mm.
Så därför så det finns hela tiden det här temat av två. Att en delas i två.
Mm.
För det är ju det. Jag menar, vem är Esau?
Ja, hans tvillingbror.
Ja. Mm. Så det, där finns ju också en.
Mm.
Ett sköte eller liksom en födsel. Mm. En kull. Mm. Och de är två och de blev delade. De blev splittrade.
Mm.
Och det är också så fascinerande. Att den här konflikten. Som han har haft i 20 år med sin tvillingbror.
Mm.
Har ju gjort att han aldrig kunnat vara hel.
Mm.
Och nu så kommer det här mötet. Och kommer det att bli ett möte som tar koll på en eller båda två?
Ja.
Eller kommer de att hitta ett sätt att kunna bli hela igen, båda två?
Ja. Under natten?
Pausa där. Jag glömde en sak.
Ursäkta.
Det är också fascinerande, för att lägga till här.
Ja.
Jag tog fram den här boken, som är en översättning av av de fem Moseböckerna av en professor i biblisk studie som heter Everett Fox.
Mm.
Och han gör en väldigt bokstavlig översättning. Jag tror vi nämnt honom tidigare.
Ja, det har vi nog.
Ja, och han verkligen fokuserar på vilka ord som upprepas.
Ja.
Så i de verserna, om du bara läser om de där tre verser som kommer här, 21. Om du läser 21, 22 och 23.
Ja, vi har inte läst 22 och 23 än.
Jo, 22 har vi läst.
Nej.
Om att...
under natten steg Jakob upp.
Ja, det är 23, va? Enligt...
ja, då är det olika kapitelindelningar här då.
Ja, precis, versindelningar. Men okej, okay. Men om du läser, ursäkta mig, tar vi om det då. Så om du läser igen, vers 20 och 21.
De skulle också säga, din tjänare Jakob kommer efter oss. Jakob tänkte nämligen, jag ska blidka honom med gåvorna jag skickar i förväg. Och först därefter komma in för honom. Då kanske han visar mig välvilja. Så skickades Jakobs gåva iväg före honom medan han själv stannade i lägret den natten.
Mm. Och det här tar Everett Fox upp som ett exempel i sin inledning. Så det är därför jag kommer ihåg det också.
Mm.
Av vad som är fördelen med att översätta allting väldigt bokstavligt.
Ja.
Så jag läser här på engelska hur han översätter hebreiskan. Och det är... You shall say also, here your servant Jacob, Yaakov, is behind us. For he said to himself, I'm thinking intent, I will wipe the anger, inom parentes, the anger, from his face, with the gift that goes ahead of my face. Afterwards, when I see his face, perhaps he will lift up my face. The gift crossed over ahead of his face. Det finns ju inte någonstans i svenskan. Och inte i engelskan heller.
Nej.
Men det är just, alltså om man läser i hebreiskan, och det kanske är värt att ta det också i hebreiskan, så att man hör verkligen hur det här ordet återkommer i så många olika former. Och det är intressant.
Pnei. Nej.
Ja, pnei. Och det är också, ska man säga, att singularordet av ansikte, det har vi pratat om tidigare, är panaim.
Mm. Som är plural.
Ja.
Med den här im som betyder dubbel.
Ja, så nu tittar jag dig i ansikten.
Ja.
Säger man på hebreiska.
Ja.
När jag tittar dig i ansiktet så är det inte ansiktet utan ansikten.
Ja.
I plural.
Ja.
Men så då låter det så här. På hebreiska. Kemar. Achpera panav, hans ansikte, panav, bemachaneha holechet lefanai, som betyder framför mig, men det betyder också till mitt ansikte.
Mm.
Alltså det som är framför mig är ju liksom framför mitt ansikte. Så lefanai betyder framför, men det betyder också inför mitt ansikte. Och sen, verachareichen, efter det, e fanav, ser hans ansikte. Kommer jag se hans ansikte. Ulai gissa fanai. Kanske lyfta upp mitt ansikte.
Mm.
Och veta vad han är alpanav. Och så kommer han till läget på hans ansikte. Vehulan. Eller så gick gåvan. Hamincha. Jag läste fel. Veta vad hamincha alpanav. Så gåvan passerade över hans ansikte. Och sen så...
ja. Vad är ett ansikte och varför är det många?
Hur förstår vi det?
Ja. Ett ansikte, den här masken utåt. Man ser ögonen i själens spegel. Men ansiktet är liksom hela paketet av det som försiggår på insidan.
Ja.
Men varför är det två?
Och på sätt och vis så är vi ju, när man tänker efter ansiktet, det är ju... två delar.
Ja, precis.
Vi har ju ögon, näsa, liksom. Det,
ja. det här man sätter en spegel längs med mittlinjen i ansiktet. Ja.
Det finns en tudelning i själva ansiktet.
Ja.
Och det finns en tudelning i att se någon annans ansikte.
Ja.
För det på något sätt reflekterar.
Ja, precis. Och att tillbaka. Det är alltid där ett ansikte som tittar på ett ansikte.
Ja.
Precis, för ögonen finns i ansiktet. Du kan inte se utan ditt eget ansikte. Ja, det, precis. Det är speglande på flera sätt. Då. Den här spegeln i mitten, mittlinjen. Och den här rakt framför. Ja.
Så vad, så...
Och sen det här lyfta igen då.
Ja.
Ja.
Att lyfta upp. Mitt ansikte.
Ja.
Vad vi har här tror jag är just den här, det speglas i texten. Mm. Författaren vill att vi ska höra det här upprepandet.
Mm. Mm.
Och att det här mötet mellan ett som blev två som hamnar i konflikt med varandra och ska nu blidka varandra eller bli ett igen eller hitta fred. Det är ju hela vägen.
Ja, precis. Nu måste vi kunna se. Precis. När jag tittar på dig så vill jag behöver jag kunna se mig själv för att vi ska vara en.
Och jag vill att du ser på mig med välvilja.
Ja. Och det här lyfta.
Och då kan jag lyfta upp mitt ansikte i välvilja.
Ja. Lyfta upp i välvilja. Det är också som att liksom, så att jag kan spegla metaforiskt sett då. Guds ansikte liksom, istället för skammens eller skuldens eller något sånt där.
Ja.
Ja.
Så med allt detta sagt
så
går vi in i den djupt psykologiska eventet som kommer nu, va?
Ja. Under natten steg Jakob upp, tog med sig sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina 11 söner och gick över Jabbok vid vadstället. Han lät dem gå över floden och lät föra över allt som tillhörde honom. Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom.
Vi måste ta det här långsamt.
Ja.
För det är mycket som händer här.
Ja.
Först och främst så har vi det här Jabbokfloden, va?
Ja.
Och
det var en liten karta här. Jo. Här har vi den. Det är en biflod från Jordanfloden, verkar som det är. Mm.
Ja. Och det är en biflod som på något sätt är en gränsdelning.
Ja.
Det har ofta varit liksom en refererad liksom till det här. Och Jabbok det finns också en viss det finns också en viss ordlek, skriver Everett Fox här. Mellan Jakov, som är Jud Kuf Beit, Jökb, och Jabbok, som är Jöbk. Ja. Och att brottas,
ja.
Som är också Javek, som är samma, alltså Jövk. Så här, Jakob, som är brottaren, genom hela sitt liv. Han är ju den böjda, den här hälen, den här som halisen som försöker ta sig runt allting. Som nu kommer in i liksom en situation där han inte kan ta sig runt. Och han har korsat Jabbokfloden. Jakob korsar Jabbok. Men han korsar inte. Nej. Utan han skickar ju över sin familj. Som han redan har delat in i två läger, om man får tro liksom, kronologin här.
Ja.
Men han liksom, ni åker. Ja. Jag kommer strax, vi ses imorgon typ.
Ja.
Och han är kvar,
ja.
Ensam, på andra sidan floden. Ensam som han var när han flydde.
Han är tillbaka i det läget.
Så han har ingenting, inget av allt det här skyddet, det här liksom gemenskapen och allt vad han har byggt upp, allt vad han har blivit under de här 20 åren i exil, allt det är borta och nu är han bara Jakob vid Jabbok. Och då så står det, va, att en man brottas med honom.
Ja, tills dagen grydde. Det är bara med, så här i versen. Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom tills dagen grydde. Så, det är mycket som inte sägs i den.
Det är väldigt mycket som inte sägs. Och vem är den här mannen?
Vem är mannen?
Vi ska titta lite mer på det. Men Javek, han brottas. Mm. En man med honom.
När han, mannen, såg att han inte kunde besegra Jakob, slog han till honom på höftbenet så att höften gick ur led när de brottades med varandra.
Mm.
Vad är höft och höftben då?
Det är vayiga bechaf yerecho. Att han slog honom liksom kaf. Är själva bokstaven kaf.
Mm.
Är ju liksom en C-formad bokstav.
Mm.
Som är liksom, som betyder också, det kan betyda hand eller handflata.
Mm.
I vissa, jad betyder hand, men liksom kaf är liksom den här handflata. Handflata.
Ja, ja.
Och det kan också betyda sked, vilket är den moderna betydelsen. Men det kommer ju av den här formen av liksom handen.
Som
sked. Skopa, ja, kanske. Och det har man ju liksom, höften är ju en skopa i ett ben, va?
Mm.
Det är ju höftleden. Hänger du med?
Ja.
Så det, den är ju liksom en skopa i, på ett ben. Det är där höften... Det är
så, benet rör sig.
Ja, precis. Ja. Och så det är där han... Jacob's hip at its socket, står det här, va?
Mm.
Så blir han was strained or dislocated. Så den har kommit ur... Alltså han, det är ju jätteont, men man kan ju fortfarande använda benet. Det är liksom, om det kommer ur led. Så, eller, jag har inte varit gravid, men jag har hört att det här med, vad heter det, bäcken?
Foglossning.
Foglossning, va? Ja. Också enormt smärtsamt. Det är, liksom en
det är ju så väldigt svårt att gå när man har.
Ja, man går, men man går väldigt då,
långsamt som, och ilsket.
Ja, och nästan. Väldigt sådär. Ja. Gravid.
Ja.
så han slås liksom där när han brottas. Mm. Det är egentligen den enda skadan. Vi vet inte vad som vad Jakob gör med den andra. Mm.
Men han gör det som en, när han märker att han inte kan besegra honom.
Ja.
Ja.
Det är liksom det är oavgjort.
Ja.
Jakob ger inte upp, och den här mannen, den här mystiska mannen, ger inte upp.
Mm.
Och sen?
Släpp mig, sa mannen. Dagen gryr. Så vi hör... De brottas. Han märker att han inte kan besegra Jakob. Han slår till honom på höftbenet. Och Jakob uppenbarligen med höften ur led håller fast mannen.
Ja.
Men Jakob svarade: jag släpper dig inte förrän du välsignar mig.
Okej, nu måste vi verkligen...
Varför vill han ha en välsignelse av den här mannen han brottas med?
Många frågetecken.
Ja.
Och det blir fler frågetecken.
Ja.
Vill du läsa till slutet och sen går tillbaka?
Ja, det kan jag.
Ja.
Han frågade honom: vad är ditt namn? Jakob, svarade han. Jag släpper inte förrän du välsignar mig. Då så verkar han svara som om han ska välsigna honom då. Vad är ditt namn? Okej, jag välsignar mig då. Vad är ditt namn? Så, han frågade honom: vad är ditt namn? Jakob, svarade han. Då sa han: ditt namn ska inte längre vara Jakob utan Israel. Ty du har kämpat med Gud och människor och segrat.
Mm.
Jakob bad honom: låt mig få veta ditt namn. Han svarade: varför frågar du mig om mitt namn? Och han välsignade honom där. Jakob kallade... Jag bara, vi får gå tillbaka till det här.
Då. Absolut. Ja. Men jag tänker att vi tar det hela som en helhet och sen så tar vi och dissekerar det.
Ja. Jakob kallade platsen Penuel. Penuel, ty.
Eller Peniel, här på hebreiska, den här.
Okay.
Det är samma.
Ja. Ja. Ty, sa han, jag såg Guds ansikte mot ansikte. Jag såg Gud ansikte mot ansikte och ändå skonades mitt liv. När han lämnade Penuel såg han solen gå upp och han haltade på grund av sin skadade höft. Detta är anledningen till att israeliterna ännu idag inte äter nervsträngen över höftbenet. Han slog Jakob på höftbenet, på höftnerven.
Mm.
Oh, okej.
Okay. Mycket här och det slutar på en ännu
konstigare
vers.
Random.
Liten detalj, va?
Ja.
Men det är också intressant, han kallar det här för Peniel eller Penuel.
Ja.
Och ja, först står det Peniel och sen står det Penuel faktiskt, att han passerade Penuel. Men det, i det namnet, att möta Gud ansikt mot ansikte.
Mm. Pen och sen så L.
Ja, så här har vi igen det här temat
med ansiktet.
Med ansikte och mötas.
Ja. Men vad menar han när han säger jag har mött Gud ansikte mot ansikte? Menar han, för han har ju brottats mot Gud och människor. Och det här har ju stått hela tiden en man, en man, en man.
Ja, så det är ju och vad inte... brukar det beskrivas som?
Ja, det som en
Jakob brottas med ängeln. Ja. Ja, precis.
Så det är ju inte... Så varför säger Gud då att han har mött Gud ansikte mot ansikte?
Okej. Så låt oss gå tillbaka. Jag kan säga så här. Det finns många olika tolkningar på vem den här mannen är och vad den här brottningen är och vad det här välsignelsen innebär. Och vissa menar att han brottas med Esaus skyddsängel. Att alla folk har skyddsängel eller alla liksom. Och att de här har kommit han och Jakob, Esaus skyddsängel måste han besegra först innan Esau och han kan mötas och göra fred.
Ja.
Är en teori.
Ja.
Eller att ja, det finns olika förklaringar, men den bästa förklaringen skulle jag vilja
din favorit.
Lägga ut. Min absoluta favorit, som jag tycker verkligen ger en otrolig helhetsbild av vad vi precis har gått igenom här. Vad Jakob har gått igenom. Och hur signifikant det vi just har läst är.
Mm. Säg.
Okej, jag kommer. Jag vill bara säga att det kommer från en lärare i som jag träffade i judisk konferens som heter Shmuel Klitzner. K-L-I-T-S-N-E-R.
Mm.
Och han skrev en bok just som heter Wrestling Jacob.
Mm.
Där han lägger ut hela det här. Och vad han menar är att man måste se hela Jakobs resa, hela Jakobs personliga utveckling från den stunden där han lurar till sig förstfödslorätten, eller från den stunden de föds egentligen, om man vill.
Mm.
Där de här två tvillingarna som är så, liksom, de kommer från samma källa men de är så olika.
Mm. Från när man var i magen när Gud säger att den yngre ska... Den äldre ska känna den yngre.
Precis. Ja. Det börjar där.
Ja.
Och Rebeckas profetia som hon får.
Ja.
Men sen har man ju hur de delas liksom i vad de väljer för liv.
Mm.
Esau som är jägaren och Jakob som sitter hemma och lagar linssoppa och försöker köpa till sig förstflödsrätter med liksom finstilta kontrakt och såna saker.
Mm.
Och sen så tvingas ju han att inför för att få sin fars kärlek och välsignelse så tvingas ju han att säga jag är Esau.
Mm.
Han måste förneka sig själv.
Mm. Just det.
Han måste klä sig, bokstavligen talat, i sin brors kläder, i sin brors roll. Och han måste låtsas vara honom för att få faderns godkännande.
Mm.
Och när han säger det inför sin far för att få den där välsignelsen som han så eftertraktar, så går något sönder, menar Klitzner, i honom.
Mm.
Och det här brottet i honom, den följer ju med honom.
Mm.
För den, så att säga, traumat, den fördjupas och
det blir ännu värre sen när han gifter sig med två systrar. Och, du vet, det är bara,
ja, och han luras ju där. Den äldre tar den yngres plats.
Ja.
Och kommentarerna...
Snacka om han lever sitt öde så här igen och igen och igen och igen.
Ja, och de tänker att Laban... När han lurar Jakob säger, du vet hur det är att luras med syskon liksom. Du har inte någon, liksom, någon moralisk pall att stå på här.
Mm.
Och Jakob måste hela tiden svälja sin egen vilja och sin egen ambitioner och vem han är.
Ja.
För att klara sig så måste han hela tiden, så att säga, bli någon annan.
Ja. Varför har vi den här berättelsen? Varför behöver vi läsa detta? Det känns... ja, fråga Gud.
Nej, men vad tror du? Jag tycker det...
Ja, det är ju sånt här som är... Man kan tänka på hur länge som är. Varför har vi en sån här berättelse?
Men är det här inte en reflektion av hur vi alla känner att vi måste på något sätt kränka oss själva?
Mm. Oh, nu kommer jag att tänka på Freuds hysteriteori. Man blir hysterisk om man man är i en situation där någon kan ta ens plats, liksom annektera en. Så att man, det är en sån här känsla av att inte existera längre. Och hysteriska reaktioner som till exempel i samhällen där man, en fru blir liksom ersatt av en yngre fru. Det var det exemplet från den här boken jag läste.
Så vem i den här berättelsen är hysterisk då?
Jakob. Han har inte kommit in till sin position. Och han vet att den position han har, den var Esau, så här. Han sa ju att han hette Esau, att han var Esau, sa han.
Men har inte Esau mer rätt att vara hysterisk? För om det är någon som tar någons plats,
ja,
så är det ju Jakob. Esau håller sig på sin front. Han är ute och jagar, han gör det som pappan ska.
Mm. Men han är ju inte lika involverad i den här nivån där myter och själ och tolkning och ord och liksom ord är magiska och skapa. Han är Esau lite mer världslig.
Mm.
Ja, så han bryr sig ju inte. Han lever ju på en annan nivå.
Ja.
Så han har inte den hysteriska
reaktionen. Men för Jakob så är han ju den andra.
Mm.
Han är ju den rivalen som han måste hela tiden jämföra sig med, tävla med, försöka... Ja.
Varför är det inte Esaus berättelse vi läser då?
Alltså den här berättelsen eller att den skulle vara annorlunda på något sätt?
Varför är det Jakob som är huvudpersonen i de här kapitlen och inte Esau?
Jag tycker att Jakob är en mycket mer spännande karaktär.
Ja, såklart.
Jag vill inte... Ja. Jag tycker inte Esau...
Men jag frågar Esau, alltså, det är intressant att notera att det som författarna, eller the divinely inspired writers, det som skulle förmedlas vidare till generationer, alla generationer, det var just Jakobs berättelse. Jag vill bara poängtera och ta upp detta som ett intressant faktum, att det är hans berättelse som...
Och här, inte bara hans berättelse, men här introduceras ju hans andra namn, Israel.
Ja.
Och genom all tid så har israeliterna fått sitt namn från Israel.
Mm.
Och vi kallas liksom Bnei Israel.
Mm.
Vi är Israels barn.
Israels barn, ja, precis.
Vi är inte Jakobs barn.
Nej.
Intressant nog. Mm. Vi menar ju att han blev far och 12 söner som blev de 12 stammarna som blev liksom det som det judiska folket har kommit ifrån. Men det är inte Jakob, på något sätt så är den här Israel är ju den modellen.
Ja, och han heter ju Israel för att han har kämpat med Gud och människor och segrat.
Det är den förklaringen. Mm. Men låt oss dela upp det här lite.
Mm.
Och sen kan vi kanske komma tillbaka till de här frågorna som är väldigt viktiga.
Ja, jag kan inte låta bli.
Som jag också brottas med.
Ja.
Speciellt när du tar upp dem. Okej, så han... har det här mötet.
Mm.
Och han måste inför det här mötet igen dela upp sig själv.
Mm.
Kanske så går han sönder. Alltså, alla har vi liksom sår och ärr av trauman, va? Mm. Vi kan bli traumatiserade av någonting och sen så tar det tid att läka och få ihop sig själv igen. Men när de här trauman
Gör sig påminda.
Mm. Bra sätt att beskriva. Då kommer ju, det är det som på något sätt liksom PTSD och så vidare.
Ja,
va?
Precis.
Det här känner jag igen, säger det undermedvetna. Mm. Vi har varit med om den här faran förut och den orsakade hemsk skada.
Mm.
Så nu går vi in i försvarsställning.
Mm. Som min mentor också sa, healing is not an event.
Nej.
In time. Det måste vara hela tiden. Många, många events. Liksom. Mm. Små bubblor som healing, ja. Healing. Igen, igen.
Ja. Så Jakob har på något sätt ett försvar mm. med sig. Med, med allt som han har blivit på de här 20 åren.
Mm.
Men nu så måste han lämna sin familj, sin omgivning. Den position som han har som familjeöverhuvud.
Mm.
Så lämnar han på andra sidan Jabbokfloden.
Mm.
Och ensam kvar är lilla Jakob.
Mm.
Som flydde från sin storebror.
Mm.
Som han hade retat en gång för mycket.
Ja, precis. Plötsligt igen 20 år yngre. Precis som om man
ja.
Som träffar några nemesisar från gymnasiet. Så hamnar man i
samma. Ja, precis. Ja. Och snacka om imposter syndrome också. Om vi ska lägga till den.
Mm.
Att vem är jag
mm.
att vara här? Att jag är bara lillbrorsan som hela tiden försökte.
Mm. Allt var lur.
Allt var lur. Mm. Jag är bara falsk. Jag är bara vriden och sned.
Mm.
Och halisen.
Mm.
Som höll i Jesus häl när jag kom ut. Det är liksom den här interna monologen. Och det är det som Klitzner ser som brottningsmatchen.
Mm.
Han brottas inte med en ängel. Eller med en människa. Mitt i den becksvarta natten. Då han är ensam där. Där står ju att han är ensam.
Mm.
Han är ensam där och helt plötsligt så brottas han
mm.
med en man.
Mm.
Jag menar, det är så freudianskt. Han brottas mm. med sig själv.
Mm.
Och allt det där mörka. Den mörka delen av sig själv. Som han aldrig har kunnat
mm.
erkänna och kännas vid. Kommer tillbaka och säger, jag tänker inte låta dig växa här.
Mm.
Om inte du tar hand om mig.
Mm.
Du har sopat undan. Du har slängt in det här i den här mörka källaren. Men jag har inte försvunnit.
Mm.
Du har inte löst några problem. Du har bara flytt och flytt och flytt.
Mm.
Var är du nu?
Släpp mig, sa mannen, dagen gryr. Inte förrän du har välsignat mig, säger Jakob då.
Ja. Så dagen gryr.
Mm.
Och vad händer när dagen gryr?
Mm.
Är han en vampyr? Att han inte kan se stolstrålarna?
Mm.
Han säger, dagen kommer gry. Vad händer då?
Esau kommer.
Man har liksom ja, Esau kommer. Men om om solen går upp
mm.
så kommer du se mig.
Mm.
Du kommer titta dig själv ansikte mot ansikte och du vill inte se mig.
Mm.
Du har ju gömt mig hela tiden.
Mm.
Jag är din värsta mardröm.
Mm.
Som om du ser mig så kommer du inse att jag är dig och du är mig.
Mm.
Och du kommer liksom inte kunna fly undan faktumet att allt det här är i dig. Och vad säger Jakob då?
Vad är ditt namn?
Ja, först Jakobs, när mannen säger släpp mig för dagen gryr.
Ja, jag släpper du vill inte. Se. Ja, precis. Förrän du välsignar mig.
Titta där.
Mm. Mm.
Vad har en välsignelse att göra med att dagen gryr?
Jag vet inte.
Ingenting.
Ja.
Men vad har en välsignelse att göra med den brottningsmatchen som Jakob går igenom just?
Allting.
Mm. Det är där schismen började. Det var välsignelsen av sin far som han ville ha 20 år tidigare. Som han var tvungen att förneka sig själv för att få.
Mm.
Och nu så säger han, jag vill ha en välsignelse. Jag har inte fått det jag har sökt i 20 år.
Jag som Jakob.
Ja, ge mig.
Mm. Inte jag låtsas vara Esau.
Precis. Ja. Och då säger ängeln, du kan inte ta emot en välsignelse. Om inte du kan säga ditt namn.
Mm.
Du måste kunna. Du måste reparera. Den här glasskärvan som har varit i ditt hjärta. I 20 år måste du ta ut nu. Du måste, för att få en välsignelse så måste du säga vem du är.
Och så säger han, jag är Jakob. Men då säger den här mannen, ditt namn ska inte längre vara Jakob.
Ja, för du, det är nu han kan växa, va?
Mm.
När han säger Jakob och så säger han, ah, okej, okay. Nu Jakob.
Mm.
När du äntligen är ärlig med mig och med dig själv, så kan du gå från att vara den här halisen, den här kurviga, till att vara Israel.
Mm.
Och det intressanta som Klitzner påpekar i sin bok är att Israel kan betyda brottas med Gud, som är väldigt passande namn för vår, liksom, det judiska folket och det judiska, liksom, vägen genom historien och allting. Och Jakob själv, såklart, att brottas. Men det finns också en rot där som är väldigt viktig. Och det är att om man har Yud Shin Reish istället för Yud Sin Reish, det är samma bokstav fast bara pricken på olika vänster eller höger av bokstaven.
Yashar. Yashar Le'el.
Och Yashar?
Direkt.
Det betyder direkt eller rakt?
Rakt och direkt fram.
Ja, och det är just det som Jakob aldrig har kunnat vara.
Ja.
Nu får du namnet raka vägen till Gud.
Ja.
Inte några omvägar. Mm. Inte några
krokar
eller lurendrejerier.
Mm.
Du står inför Gud och du står rak.
Ja, jag ska sparka loss dig ur det här krokiga fästet som du har.
Ja.
Och då ramlar höften ur led.
Och höften, vad spelar den för roll här?
Ja.
Det, på något sätt så är det så, liksom, poetiskt, litterärt passande att han är bruten fysiskt, i alla fall liksom haltar fysiskt, för att bli hel psykiskt och själsligt.
Mm.
Och det påminner mig om Nachman av Bratslav som sa, det finns inget så helt som ett brutet hjärta.
Mm.
För Leonard Cohen sa liksom att, vad sa han? Don't fear the cracks.
It's where the light gets in.
Ja. Så hela tiden, det här är ju ett väldigt välkänt tema inom filosofi och religion och sånt där. Vi måste genom
smärtan. Psykologi.
Och psykologi såklart. Vi måste genom smärtan.
Mm.
Vi kan inte undvika den, för den försvinner aldrig. Vi måste erkänna den, brottas med den. Och övervinna den.
Mm.
För att kunna brutna men raka hantera framtiden.
Mm.
Och nya utmaningar.
Mm. Och sluta slingra oss.
Ja. Och sen påpekar just Klitzner att texten är också fylld med en massa fonetiska anspelningar som är oöversättliga.
Mm.
Oöversättningsbara i alla fall.
Mm.
Men att när den här mannen säger, säg mig ditt namn, så är det på hebreiska, Hagidana Shemecha. Hagida.
Mm.
Det är samma ord som Haggadah eller Haggid, att berätta.
Mm.
Så berätta ditt namn.
Mm.
Haggidna Shemecha. Och är det en slump? Och så när Jakob säger, vem är du? Det är inte relevant vem jag är, du vet vem jag är.
Mm.
Ja? Han säger, du vet vem jag är. Fråga inte mig mitt namn, den här mannen. Men det är inte viktigt vem jag är. Det är viktigt vem du är. Och han förstår liksom, jag har, men när vi kommer till höften, va, så står det i den här sista versen, det här är anledningen, Al-Kain lojohulu bnei Israel. Det är därför Israels barn, Jakobs avkommor, vi inte äter gid hanashe. Så vi har Hagidna Shemecha, säg mig ditt namn. Och vad vi inte äter, den hebreiska termen för den här nerven är Gidhanashe. Det var en teknisk term. Men alla som håller på med kosherslakt och så vet att när man slaktar en ko eller får något sånt. Så den nerven som befinner sig liksom i höften där, den tas ut. The sciatic nerve tror jag den heter. Ja, men inte minst fel. Så som verkar vara liksom, vad har det med saken att göra? Men det har ju att göra med att han slogs där på sidan, på höften. Och Jakob är ju den här, så att säga, kuperade, den här, vad sa du? Den här
skopan.
Skopan på något sätt, den här icke-raka skopan. Som nu är bruten. Som på något sätt liksom inte kan vara, kan vara böjd på samma sätt när den är urled. Och att inte äta, det är när ängeln säger, eller när den här mannen säger Hagidna Shemecha, berätta ditt namn, och den kopplas till den här nerven precis i höftsenan, så är det liksom på något sätt, säg mig ditt namn, säg vem du är ärligt. Att det är fonetiskt, man kan tycka att det är långsökt, men att det kopplas fonetiskt till den här nerven, ät inte den som finns i den här kupade höften delen för den är på något sätt, fonetiskt i alla fall, väldigt knuten till identitet. Så när man tar ut den, när man gör en liksom specialgrej för den och inte någon annan nerv eller kroppsdel speciellt, blodet får man inte äta, det har vi redan avhandlat, men det är den som utmärks, så blir det på något sätt ett fokus på att det, kopplingen mellan den här nerven och den här skadan i Jakobs höft med vår identitet.
Ja,
och det brutna om, och det hela.
Ja, precis. Och påminns om, så här var det innan, när vi låtsades och lurades, så innan vi kämpat och vunnit. Så att det är det som hänger ihop med den här nervsträngen. Vi ska inte ha med det att göra längre.
Nej.
Ja.
Lämna det utanför, liksom när du äter. Och det är så, och det är intressant, det finns, inom det judiska så räknar man, i Toran så räknar man mitzvot, alltså Guds bud, som kommer upp i Toran. Och det kommer upp totalt 613 stycken. I hela första Moseboken, som är nästan bara berättelser, så förekommer det endast 3 bud. Och nu har vi avhandlat alla 3.
Okej.
För vi hade den första som gavs till Adam och Eva. Vad var befallningen som gavs till Adam och Eva?
Inte äta.
Ja, det var den befallningen som de bröt mot.
Ja.
Men den befallningen som Gud gav till Adam och Eva, som vi också kan följa, är att vara fruktsamma och föröka oss.
Ja, just det. Ja, det är klart. Ja, precis. Ja.
Att ha barn är bud nummer 1.
Ja.
Ja, så det kan vi bocka av, både du och jag. Vi har, jag fixat det.
Yes.
Ja. Men sen så kommer nästa, och det är ju Abraham, som befalls av Gud att omskära sin son Isak på 8:e dagen. Så det är ju bud nummer 2, Brit Mila, omskärelse, förbundet. Och det här är det tredje. Så för frukt som avföröker, omskärelse och ta ut en nerv från en höft. Vilken av de här passar inte in? Men när man förstår, om man godtar den här fonetiska kopplingar.
Ja.
Och
i hebreiska är det ju extremt viktigt, kabbalistiska läsningar av till hur bokstäverna ser ut och allting. Det är så varenda detalj räknas.
Ja. Och fonetiken här och just upprepningen av.
Ja. Och det hörde vi också när du läste på hebreiska om ansikte, att ibland så är det fnej och ibland är det pnej. Och
panav och lefanaj. Det kommer i olika former, men vet man att leta efter de här rotbokstäverna, när man är medveten om det, så framträder det väldigt tydligt ett mönster. Av det här är ju liksom ansiktskapitlet. Det här är incidenten där Jakob, som aldrig på något sätt har kunnat se sig själv i spegeln riktigt, måste brottas med sitt inre ansikte för att kunna möta Esau. Och på något sätt så är det vi kommer läsa om mötet med Jesu nästa kapitel, men det, på något sätt så är det dramatiken är redan över. Ja.
Nu vet vi att det, så här, det som var det viktiga är avklarat nu.
Ja.
Den här inre försoningen.
Ja. Den inre konflikten har blivit löst.
Ja.
Och det visar ju sig så många gånger att vi fokuserar vår ångest och våra rädslor på yttre faktorer som vi inte kan kontrollera och påverka särskilt mycket. Men vi så ofta missar att den egentliga kampen som jag behöver vinna och riskerar att förlora, det är med hur jag hanterar det.
Ja. Ja, för mig har det varit mer så. Jag har haft inre kamp.
Ja.
Ja.
Och visst finns det ju massa utmaningar i livet.
Mm.
Men det som vi verkligen kan styra är vem det är som möter dessa utmaningar.
Mm. Det förändrar allt.
Vilket av mina ansikten visar jag?
Mm.
Är det den underdåniga, den här, det kommer gå åt helvete.
Vad finns i mitt ansikte? Liksom?
Ja, jag har inte rätt att stå här.
Ja.
Jag har.
Och vad är det jag speglar i min ansiktsspegel?
Ja.
Så vad är det?
Vad projicerar jag ut?
Ja, ja.
Vad ser du i mig?
Och vad ser jag i andra? Ser jag liksom bara folk som vill mig illa till exempel?
Precis, ja.
Mm.
Och det påverkar ju också hur människor bemöter oss.
Mm. Mm.
Så det är så.
Det här är mitt favoritkapitel.
Hittills.
Hittills, ja. Vi får se hur det blir.
Men det är så otroligt. Alltså man kan ju gå igenom och igenom och jag blir så rörd varje gång som jag tänker på just den här. För jag identifierar mig väldigt mycket med Jakob och hans brottningsmatch.
Mm.
Jag tror vi alla kan göra det på olika sätt. Men just den här idén om vem man vill vara och vem man är och vem man kan vara, vem man hoppas bli.
Mm. Vad man har gjort. Liksom hur man förhåller sig till sin historia, sitt narrativ.
Mm.
Mm.
Och vem är man
i
den mörkaste stunden mitt på natten när man inte har någon att vända sig till?
Mm.
När man inte har någon sömn och inte har någon ro. Vem är man då?
Mm.
Och vem möter man mitt i natten?
Mm. Vem möter man mitt i natten? Ja. Ja. Du flyr och flyr, men jag är där ändå, för det är jag som är du. Det här var alltså kapitel 32 ur första Moseboken. Du hittar detta och de andra avsnitten på filosofensbibel.se. Där finns också en menyflik med andra poddar från Filoprax, Göteborgs filosofiska praktik. Bland annat finns en om att leva i tro och en pågående serie om somatisk filosofi. Och om du undrar något, skriv till kontakt@filoprax.se.